Pulsen sjunker så fort jag öppnar dörren. Det här kan inte vara något för oss. Chanserna att överleva det vi kallar för penetrerande skalltrauma är väldigt små oavsett förutsättningarna. Och förutsättningarna är inte optimala. Jag har lämnat över till min kollega Pia som syr ihop efter en diskbråcksoperation i Serekunda och skyndat mig till det lilla akutrummet. På britsen ligger en 19-årig pojke och från hans ansikte sticker en hajfena upp. I alla fall är det den första tolkning min hjärna gör av bilden. Det visar sig vara halva bladet av en vinkelslip som klyvt hans ansikte. Dr. Janne tittar på mig och säger, "He's awake." Vi kan snabbt konstatera att han rör sina armar, han rör sina ben och han försöker säga oss någonting. Hans kollegor från arbetsplatsen förs ut i rummet. Hans vänstra pupill drar ihop sig när jag lyser en ficklampa i den. Hans högra pupill kan jag inte se då ögonlocket är försvullet. Han nickar jakande när vi frågar om han har ont. Han är vad vi i Sverige skulle kalla för RLS-2. Det är en skala vi använder för att gradera medvetandesänkning. Internationellt skulle han vara GCS-14. Det betyder att vi har en vaken men omtöcknad patient här. Han har en chans att överleva detta om han kan få tillgång till rätt vård. Han har en chans att fortsätta leva, fortsätta arbeta, bilda familj, resa, hoppas på ett bättre liv, fortsätta uppleva saker, om vi kan göra rätt för honom. Vi befinner oss i Serekunda, Gambia, på Afrikas västkust. Överlevnaden vid penetrerande skalltrauma är god om man når sjukhus vid liv och har tillgång till modern sjukvård. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Jimmy Sundblom. Jag arbetar som neurokirurg vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och på OHS. Under de 6 senaste åren har jag deltagit i SANKs arbete att utveckla den neurokirurgiska vården i Västafrika. Jag har utbildat läkare, deltagit i uppdrag i Nigeria och Gambia, träffat människor som varje dag utför mirakel utan tekniska genvägar och tillsammans med dem lärt mig mer än jag kunnat tro om vad vård innebär. Ibland botat, ofta lindrat, alltid försökt trösta. Global hälsa. Vi har alla en bild av hur världen ser ut. Och som Hans Rosling under sitt liv försökte påminna oss om så formas den bilden i stora drag av hur vi uppfattade världen när vi var unga. Växte man som jag upp under 80-talet och 90-talet så var HIV och AIDS ständigt något man blev påmind om. Under en trygg uppväxt i Mariehamn var det kanske inget man personligen oroade sig för. Men skulle någon bett mig gissa vad det största globala hälsohotet var skulle AIDS förmodligen legat högt på listan. Likaså är vår bild av Afrika oundvikligen förknippad med bilder på undernärda barn och svältkatastrofer. Fortfarande skulle förmodligen de flesta gissa att infektionssjukdomar som just AIDS, TBC och malaria är de hälsoproblem som skördar flest liv i utvecklingsländer. 2015 publicerades en artikel i den kända medicinska tidskriften The Lancet om tillgången på kirurgisk vård globalt. Siffrorna är nästan ofattbara när man är uppvuxen på en ö med 25 000 invånare. Årligen dör 1 miljon av HIV. Nästan lika många av tuberkulos och malaria. Sammanlagt dör 5 miljoner av dessa behandlingsbara, undvikbara infektionssjukdomar. Men årligen dör över 16 miljoner i onödan på grund av brist på basal kirurgisk vård. Det vill säga enkla operationer som blindtarmsoperationer, utrymning av blödningar i samband med trauma, förlossningskomplikationer. Alltså vid tillstånd vi ser som besvärliga men inte livshotande om vi lever i den så kallade första världen. En del av detta, en inte obetydlig del, beror på traumatiska hjärnskador och ryggmärgsskador. Traumatisk hjärnskada är globalt den ledande orsaken till död eller permanenta handikapp hos personer under 44 år. 90% av traumamortaliteten, det vill säga dödligheten efter olyckor, sker i låg- och medelinkomstländer där tillgång till vård saknas. När det gäller min specialitet, neurokirurgi, har vi till exempel i Finland cirka 2,5 neurokirurger per 100 000 invånare. I stora delar av centrala Afrika, men även i vissa delar av Västafrika, finns ingen neurokirurgi. Det rör sig om några av världens folkrikaste länder, och en grov uträkning ger vid handen att för att tillgodose behovet skulle en neurokirurg som endast hanterar skalltrauma behövas för cirka 200 000 invånare. Finland är världens lyckligaste land enligt den senaste statistiken. Är man uppvuxen på en diet av akikaurismäki-filmer och evighetslånga båtresor där man inte sällan underhållits av dyster tangomusik från karaokens högtalare, är det lite svårt att förlika sig med resultaten av dessa studier. Lyckostudier generellt är såklart knepiga att tolka. Vad är lycka egentligen och vad betyder den för olika människor över hela världen? En sak som de flesta studier som försöker undersöka lycka är överens om är att den viktigaste faktorn för ett lyckligt liv är att du har det lite bättre än din granne. Alltså skulle en studie utförd i samband med hemma-VM i Helsingfors 2005 när Peter Forsberg lämnade tre finska backar bakom förlängda mållinjen och fullbordade vändningen till 6-5 knappast ha resulterat i att finländarna var världens lyckligaste folk. Likaså hade Sverige knappast varit världens lyckligaste folk när tv-rutan fylldes av Petter Northugs svettiga leende efter ytterligare en 5-milsspurt. Vad har det här med tillgången på kirurgisk vård globalt att göra? 2017 tänker min kollega Magnus Tisell i Göteborg i alla fall tanken: kan Norge, kan väl vi? Sedan 80-talet har det utbyte funnits mellan Oslo och Addis Abeba i Etiopien för att utbilda neurokirurger från Etiopien med norskt stöd. Jag träffade Magnus första gången 2014 i samband med en kurs i Beitostølen i Norge där också etiopiska kollegor deltog. Kanske hade han idén redan då. Magnus är en av de fantastiska människor som helt saknar det vi kallar idéstadiet. Kan Norge, kan väl vi? 2017 kallar han till ett möte i samband med Svensk neurokirurgisk förenings årsmöte och bildar SANC, Swedish African Neurosurgical Collaboration. Med endast ett resestipendium från föreningen ger sig Magnus tillsammans med min kollega David Reves iväg på en resa i Västafrika för att undersöka förutsättningarna för samarbete. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Jimmy Sundblom och är numera styrelsemedlem i SANC. Ett sommarprat i Ålands Radio ska enligt instruktionerna vara personligt men inte privat. Hur kommer jag som person in i den här berättelsen? Jag är relativt nybliven specialist i neurokirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Några år före mig i karriären befinner sig Mats Ryttlefors, nuvarande områdeschef för bland annat neurokirurgen. Mats är en kirurg med ett enormt driv och en ständig nyfikenhet. En morgon sitter jag på en röntgenrond med en remiss i handen från flyktinghälsan. Remissen gäller en kvinna från Afrikas horn med en extremt omfattande skallbenstumör, ett så kallat intraosseöst meningiom. På grund av tumörväxten håller hon på att bli blind och växten är så omfattande att det är svårt att inte dra paralleller till science fiction-filmer. Jag söker upp Mats för att planera ett ingrepp för att lindra hennes svåra huvudvärk och rädda hennes syn. Tillsammans med ett företag som utvecklat ett nytt material för att ersätta defekter i benet planerar Mats och jag en operation som sammanlagt pågår i 36 timmar uppdelat på flera tillfällen. Patienten återhämtar sig på ett dramatiskt sätt och Mats och jag fortsätter samarbeta, bland annat ett forskningssamarbete om implantatmaterialet. Jag har länge, ända sedan jag var medicinstudent, intresserat mig för global hälsa. Men alltid tänkt, hur skulle jag kunna bidra? Vad har jag att komma med? Som relativt nybliven specialist letar jag efter vad jag kanske ska kalla en professionell identitet. 2019 ska SANC skicka två representanter till West African College of Surgeons möte i Abuja, Nigeria. Då har redan ett första utlandsuppdrag i Enugu, Nigeria, genomförts, där Magnus och min kollega Mats Ryttlefors var deltagande neurokirurger. Tillsammans med intensivvårdssköterskor och operationssköterskor genomförde de bland annat avancerade skallbasoperationer och donerade ett operationsmikroskop från Uppsala. En morgon i korridoren på Akademiska sjukhuset där neurokirurgerna och neurologerna befinner sig går Mats förbi mig och säger i förbifarten: "Har du tid att åka till Nigeria?" Svaret är förmodligen knappast. Men jag säger: "Ja, det löser jag." Och så i februari 2020 reser jag tillsammans med Magnus Tisell till Abuja för att representera, nätverka, föreläsa och delta i planeringen av nya utlandsuppdrag för SANK. Efter 4 dagar med möten med hälsovårdsministeriet, middagar på armébaser, diskussioner med neurokirurger från hela Västafrika och inblickar i en verklighet som är långt ifrån den högteknologiska specialitet jag vuxit upp inom i Uppsala, så vet jag att jag kommer att fortsätta svara: "Ja, det löser jag," om jag får frågan igen. I Abuja lär jag känna Enoch Uche, numera professor i neurokirurgi vid Enugus universitet. Planen är klar. Snart ska jag, tillsammans med min kollega David Revers, delta i ett nytt uppdrag i Enugu. När Magnus och jag flyger hem kollas givetvis kroppstemperaturen med en scanner på flygplatsen. Vardagsmat i en del av världen där blödarfeber förekommer endemiskt. Mängden ansiktsmasker på Frankfurts flygplats är dock oväntat hög.
Fast jag är i Finland så möts jag av en kram.
SANK hade genomfört 2 kirurgiska uppdrag sedan grundandet 2017, när världen stängde ner våren 2020. Resor till Afrika var otänkbara. Att resa hem till Åland från Uppsala var svårt nog. Min veckopendling till barnen i Mariehamn ersattes med Fortnite-matcher tillsammans med dem och läxläsning via FaceTime. När jag börjar prata om detta så är det svårt att dra gränsen mellan personligt och privat. Covid-pandemin gav förmodligen varenda människa material till många sommarprat. Till viss del tack vare denna skapade vi nätverk och föreläsningsserier för läkare och sköterskor som blev oerhört populära och kunde hålla liv i arbetet under åren då världen stängde. Sommaren 2022 kunde vi med massa uppdämd energi och entusiasm slutligen välkomna 5 afrikanska ST-läkare från Nigeria och Ghana till Sverige för en praktisk kurs i neurokirurgisk teknik. I samband med denna fick jag äran att arrangera ett symposium om global neurokirurgi vid Karolinska institutet. Då kunde vi också välkomna våra kollegor Uche samt Teddy Totime från Ghana till Sverige som föreläsare. Nu börjar planeringen på allvar för det första kirurgiska uppdraget jag skulle delta i. SANKs andra uppdrag i Enugu. November 2022 reste jag ner tillsammans med David Revers, sköterskorna Victoria och Camilla samt operationssköterskorna Madde och Sachi för att arbeta vid universitetssjukhuset där. I 2 veckor genomförde vi ryggkirurgiska operationer, hjärntumöroperationer, undervisade personal i neurosjukvård. Enugu var huvudstaden i Biafra, den kortlivade självständiga staten i sydöstra Nigeria som fick ett blodigt slut, skildrat väl i Chimamanda Ngozi Adichies En halv gul sol. Ett stort universitetssjukhus finns i staden och man har bedrivit neurokirurgi länge. I Enugu kunde vi hjälpa våra kollegor att komma längre och utveckla den mikrokirurgiska tekniken. Att lyckas med detta har enligt Uche bidragit till att kunna bromsa den omfattande så kallade brain drain som sker från Nigeria. Unga läkare och specialister försöker lämna landet på grund av brist på professionella utvecklingsmöjligheter. Kan den högspecialiserade kirurgin hållas inom landet kan det ge omfattande kringeffekter. Därför var Uche under uppdraget mycket angelägen om att göra reklam för vad som händer, även om detta innebar beväpnade vakter för oss på grund av kidnappningsrisker. Det leder också till att när jag lämnar operationsavdelningen och kommer in på intensivvården blir intervjuad live av Afrikas största privata tv-bolag Channels. Som många gånger under min karriär så får jag känslan. Hur har jag kommit hit?
Stop.
Du lyssnar på Ålands Radios sommarprat med mig, Jimmy Sundblom. Jag är neurokirurg och forskare samt engagerad i utvecklingen av neurokirurgi i Västafrika. Hur hamnade jag här? Varför gör vi vad vi gör? Jag tror att alla människor väljer att skriva en berättelse även för sig själva. En berättelse som ger ett logiskt ramverk till hur vi hamnade där vi hamnade. Till exempel på en intensivvårdsavdelning i Nigeria framför en tv-kamera. Min historia som jag brukar berätta den tar sin början i att jag alltid varit fascinerad av hur världen fungerar. Matematiskt, logiskt, biologiskt, metafysiskt. Det finns en apokryfisk historia om Isaac Newton som när han undersökte optiska lagar sägs ha tryckt in en penna ovanför sitt eget öga för att trycka ihop detta och se hur bilden förskjuts. Det jag tar med mig av denna är att det är ett bra exempel på att vi inte kan förstå vår omvärld om vi inte kan förstå vår egen hjärna och våra egna sinnen. Den värld vi ser omkring oss skapas av våra sinnen och våra tankar och vår hjärnas sätt att analysera denna gör att jag hamnade där jag hamnade för att jag vill förstå världen. Utan att förstå hur hjärnan bygger upp världen kan vi inte ens börja. I Nigeria träffade jag John Jabang för första gången. John deltog i samband med vårt uppdrag för att få veta mer om Sank och knyta kontakt med oss. John är utbildad i Senegal och han har rest runt i världen för att utvecklas som neurokirurg. För att vara en pionjär är han väldigt försynt. Han är också något så ovanligt som en västafrikan som undviker all form av kryddad mat. Därtill är han för sina förutsättningar en fantastisk kirurg. John är Gambias första neurokirurg. När vi lär känna honom är han också den enda. Gambia, med sina 2,8 miljoner invånare, är det minsta landet på den afrikanska kontinenten, eller fastlandet. The Smiling Coast of Africa. Det finns sedan länge kopplingar mellan Sverige och Gambia. Det tar sin början med en person som heter Bertil Harding, eller Bertil Harding såklart. Jag är tvungen att läsa upp en kort biografi om honom från Säfflebygdens hembygdsförening. Född 1919 på en bondgård i Ölserud blev han en äventyrare och mångsysslare av rang. Han bildade en egen gerillagrupp och stred mot tyskarna i Norge under andra världskriget. Odlade kalkoner i Åmål, var flygare i amerikansk uniform vid Koreakriget och den första som anordnade charterflygningar från Sverige till Kanarieöarna. Han försökte också starta revolution i Sydamerika och han var kommunikationsminister i Gambia. Det är alltså tack vare denna person som den svenska turismen tog sin början i Gambia. Det har också lett till att många exilgambianer har funnit ett hem i Sverige. Gambia, så litet som det är med afrikanska mått mätt, går nästan att likna vid ett Afrikas Åland. Går man på vägarna känner alla alla, och framförallt känner alla Pascal, eller Gassa som han också kallas. Pascal Goswell är undersköterska på neurooperation vid Karolinska universitetssjukhuset. Född och uppvuxen i Gambia har han varit en central figur för det arbete Sank har gjort tillsammans med John för att bygga upp en neurokirurgisk verksamhet i landet. Att ensam försöka bedriva sån verksamhet är nästan omöjligt som siffrorna vi angav i början av programmet visar. Hur duktig du än är kan du inte göra detta utan hjälp av en enormt kunnig stab av sköterskor, undersköterskor, anestesiläkare med mera. Och inte heller utan den grundläggande tekniska utrustning som krävs för säker neurokirurgi. Vintern 2022-2023 pratar jag med John minst en gång i veckan. Vi planerar för Sanks första uppdrag i Gambia. Vi planerar fall. Jag samlar in intresse för deltagande från alla olika universitetssjukhus i landet. Vi letar nödvändig utrustning att skeppa ner till Gambia. Bland annat hittar vi ett operationsmikroskop från Lund. Vi har möten med hälsovårdsministeriet för att ordna legitimationer. Flygbiljetter bokas. För första gången ska jag resa som ansvarig ledare för ett neurokirurgiskt utlandsuppdrag till Gambia. Med mig får jag min kollega Christian Brandt från Lund. Narkosläkaren Thomas från Karolinska i Stockholm. Min kollega Tove som är operationssköterska på vår operationsavdelning i Uppsala. Sachi, operationssköterska med erfarenhet av Operation Smile som arbetade med oss i Nigeria. Caroline som är arbetsterapeut från Göteborg. Charlotta och Camilla, neurointensivvårdssköterskor från Stockholm. Anders Engström, medicinteknisk ingenjör med livslång erfarenhet av arbete i utvecklingsländer och ansvarar för den donerade utrustningen. Alba som är ST-läkare från Göteborg och deltar som stipendiat. Och inte minst Pascal Goswell. Dessutom deltar Pia Sorto, ST-läkare i neurokirurgi från Helsingfors. Kan Sverige, kan väl vi. Sommaren 2023 anländer vi till The Smiling Coast of Africa. Under 2 veckor genomför vi 23 operationer. Vi träffar hundratals patienter på mottagning för bedömning. Anders reparerar utrustning för ett helt sjukhus och vi skaffar oss vänner för livet. Magnus deltar under den andra veckan och när vi samlas den sista kvällen för att tacka av varandra svämmar känslorna över. När vi anländer till sjukhuset i Serekunda, Edward Francis Small Teaching Hospital, fanns endast ett fåtal operationssalar. Ingen fungerande postoperativ avdelning. Den fick Camilla och Charlotta bygga upp från grunden med hjälp av sköterskestudenter. Vi lyckades med detta. Vi lyckades under 2 veckor leverera god neurokirurgisk vård tillsammans med fantastiska kollegor från Gambia. Men vad händer sen? Kommer något finnas kvar? Kommer patienterna fortsätta få vård när vi har lämnat? Kommer John få de resurser som behövs för befolkningen? En svensk professor i neurokirurgi vid Rikshospitalet i Köpenhamn inbjuder till jämförelsen med Ernst Hugo Järegård i Riket, Lars von Triers miniserie från 90-talet. Dansk jävlar! Just nu har Riket en svensk professor i neurokirurgi som vid ett årsmöte för Svensk neurokirurgisk förening helt relevant frågade om inte Sank till viss del är medicinsk kolonialism. Frågan är befogad. För drygt 20 år sedan befann jag mig i Indien som utbytesstudent. 2 månader tidigare hade Tamil Nadus kust härjats av tsunamin som drabbade Indiska oceanen. Vid sjukhuset där jag studerade planerades varje vecka exkursioner av olika hjälporganisationer för att leverera koleravaccin till drabbade byar med mera. Tyvärr fanns färre byar inom rimligt avstånd än vad det fanns hjälporganisationer som ville bidra. Konkurrensen blev väldigt svår. Många människor i västvärlden har ett driv och en önskan om att hjälpa människor i utsatta länder. Viljan att hjälpa är fantastisk, men om den inte efterfrågas eller om hjälpen är en fel sort så infinner sig givetvis frågan om vad motivet egentligen är. Du lyssnar på Ålands Radios sommarprat med mig, Jimmy Sundblom. Mina motiv är bland annat ett dåligt samvete över världens orättvisor och kanske en vilja att kompensera för de fel och brister jag ser hos mig själv. Oavsett de bakomliggande orsakerna till att vi vill hjälpa så kan man inte börja skärskåda motiven till att ge en törstande ett glas vatten. I slutändan är det hårda data som är den enda rimliga bedömningsgrunden för om det vi gör är meningsfullt. Sank har hittills publicerat 3 artiklar, vetenskapligt granskade, som visar hur antalet utförda fall och kvaliteten på vården ökat vid de centra vi besökt. Efter vårt första uppdrag i Gambia nästan dubblades antalet operationer jämfört med motsvarande tidsperiod innan. John kunde börja reparera ryggmärgsbråck mikroskopiskt, vilket ger bättre resultat för de drabbade barnen. Men de långsiktiga effekterna då? Bilderna jag tagit från Gambia ser fantastiska ut. Det är ett fantastiskt vackert land med så många underbara personer och goda vänner. De veckor jag tillbringat där är några av de bästa veckorna i mitt liv. Men arbetet innan och efter ett utlandsuppdrag av dessa slag är tungt. Ändlösa möten på Zoom med kollegor på plats som har hopplös internetuppkoppling. Försök att samordna resor med över 10 deltagare. En kamp med att skeppa ner utrustning från olika delar av landet och mycket annat. Och när jag förra hösten började arbeta med förberedelserna för vårt andra uppdrag i Gambia kändes motivationen lägre. Gambiansk sjukvård hade drabbats av stora korruptionsskandaler. John hade fullt upp med att navigera i en väldigt stram ekonomisk verklighet. Själv hade jag av de bästa skälen i världen numera brist på ensamma kvällar. Vad skulle vi kunna åstadkomma en andra gång? Var Johns bristande entusiasm beroende på att de förbättringar vi tidigare hört om och sett hade försvunnit? Tack och lov fick jag draghjälp av ett fantastiskt gäng deltagare från Sverige. Och tack och lov ringer Magnus mig med jämna mellanrum för att bolla idéer, komma med tips och inspirera. Till slut har vi pusslat scheman, samlat in utrustning och till och med tack vare Svensk-Gambianska föreningen i Göteborg lyckats skeppa ner en mobil datortomograf som var överflödig på Sahlgrenska. Och när vi väl möts på Arlanda är jag till lika delar spänd av förväntan som rädd för att något ska strula. Det finns såklart oklarheter med inkvarteringen, mer oklarheter med transporter, men here goes nothing. Efter en mellanlandning i Lissabon möter jag upp hela gänget. Nu med en ny fantastisk kollega från Lund, Magnus Hegge, narkosläkaren och neurokirurgen Fredrik Ginstman från Linköping, rutinerade Tove och Sachi, anestesisköterskan Pernilla från Göteborg, Charlotta, arbetsterapeuten Lotta, samt såklart Anders och Pascal igen. Så landar vi slutligen på Banjuls flygplats. Jag blir nästan tårögd redan när vi kör på motorvägen från flygplatsen. Bertil Harding Highway, som för inte ens 2 år sedan var en röd grusväg nu asfalterad. Ett gott omen. John har nu sällskap av Dr. Camijo Sanchez från Kuba, fast anställd neurokirurg, samt Dr. Janne, nu färdigutbildad efter en utbildning i Kina. Uppvaksavdelningen finns kvar, även om personalen roterat. Den här gången är vi redo att börja, och vi är åtminstone på ruta 3. Efter att ha fraktats över Atlanten är datortomografen redo att sättas i bruk av Anders och Pascal. Ändå bevar jag lite över det första fallet vi ska göra. En tumör i pannloben på en patient som är halvsides förlamad. Hemma skulle vi vara tveksamma till om en operation är meningsfull. Det ser ut som ett elakartat gliom. En tumör närmast utan chans till någon längre överlevnad än några månader. Speciellt i och med att patienten är förlamad. Efter diskussioner där jag ännu en gång blir påmind om att världen är större än Europa så kommer vi överens om att operation ska göras. Det kan röra sig om ett tuberkulom som även om det finns i hjärnan är botbart. I 4 timmar kämpar vi med denna blödande elaka tumör. Det finns punkter under ingreppet där man frågar sig om det här kommer att gå. Kommer vi att få det så pass blodstillat att vi ens kan avsluta operationen? Men som man sett så många gånger förr så lugnar blödningarna ner sig när tumören väl är borttagen. Dagen efter kan patienten röra bägge sina armar. Nu vet jag vad jag gör här. Behovet av vård är oändligt. Det sa en klok husläkare till mig en gång. Nästa dag är det dags för en diskbråcksoperation. En patient med svår smärta i sitt vänstra ben sedan flera månader. Jag låter Pia, som varit på plats här i flera månader på ett stipendium från Finska läkarsällskapet, påbörja ingreppet. När det är dags att avsluta börjar hon sy och in genom dörren kommer Dr. Janne och ber mig komma och titta på ett trauma på akuten. Det är dags att resa hemåt. Vi har hunnit besöka marknaderna. Vi har genomfört den andra operationen av en hypofystumör i landet någonsin. Pascal har visat oss en gatufestival i Banjul City. Snäckor är insamlade från stranden. Vi har sett nattlivet i Senegambia när vi sent på kvällen lämnat sjukhuset med bumsters och äldre europeiska turister. Vi har suttit på stranden framför en eld och funderat på vad vi varit med om under dagen. Jag går genom sjukhuset med svängdörrar till utsidan där hönor pickar på gården. Utanför smyger katter runt och går in på avdelningarna. Jag har sett en turist ligga i 2 dagar med en fot närmast bak och fram på akuten. Och jag går förbi dem, patienterna. Fanny som jag hoppas ska få tillbaka normal hormonell funktion efter sin hypofystumör. Betty som vill lägga till oss på Instagram efter att hon nu återigen kan gå efter att Magnus avlägsnat hennes tumör i ländryggen. Mannen med den elakartade hjärntumören som inte var tuberkulos och som frågar när han kan komma tillbaka till jobbet. Flera patienter och deras makar som vill ta selfies efter diskbråcksoperationer. Och Aliu, 19 år, som inte har en vinkelslip i ansiktet. Han har ett ärr tvärs över näsan och pannan. Vinkelslipen gick in mellan pannloberna på hjärnan och skar av ett blodkärl. Tack vare datortomografen som donerats kunde vi hitta blödningen i hjärnan och avlägsna denna samt få stopp på det trasiga blodkärlet. Vi kunde täta den hårda hjärnhinnan för att förhindra läckage av ryggmärgsvätska, vilket förmodligen hade orsakat en dödlig hjärnhinneinflammation. Hans synnerver och hans ögon hade bägge klarat sig på ett mirakulöst sätt. Han är uppe och går och John undersöker hans balans. Han kommer att vara tillbaka på jobb snart. Då är det dags för oss att åka. John kommer att stanna kvar med Mary, Ahmad, Adama, allihopa och de andra i hans team. Mitt namn är Jimmy Sundblom. Jag är läkare och det här är mitt sommarprat i Ålands Radio. Det här tillägnar jag dem som stannar kvar. Till alla er som gör det här jobbet som tillsammans ser till att enstaka mirakler sker och då räddar den värld som finns i varje enskild människa. Till er som stannar kvar, oavsett om ni jobbar i Nigeria, Uppsala, Gambia eller Mariehamn. Hold on. I'm slipping.